Fint att få dela Guds ord tillsammans idag. Och som Marcus nämnde så är det ju temat andens verk här och nu. Och det vi kan veta med anden så här inledningsvis är att anden kommer alltid att göra det anden alltid har gjort. Men den riskerar att göra det på nya sätt. Och jag har ju min bön och förberedelse inför den här predikan fått till mig tre punkter som jag skulle vilja stanna upp inför idag. Och de är: anden söker villiga händer, men där Gud får vara Gud och vi får vara människor. För det andra. Anden söker efter att få fylla det som är tomt, torrt och törstande. Och för det tredje, anden söker alltid väckelse och tillväxt. Och jag skulle vilja att vi börjar ifrån Jesaja kapitel 6, vers 1 till och med 8. Jag läser i Jesu namn att i det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom och var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposten och tröskeln att skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås. Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa: när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag: här är jag. Sänd mig. I Jesu namn. Amen. Alltså för det första, anden han söker efter villiga händer, men när Gud får vara Gud och vi får vara människor. Inledningsvis så står det att i det år då kung Ussia dog. Jag vet inte vad du spontant själv tänker på när du läser det. Kanske det inte säger så jättemycket när du läser det. Men det vi kan veta då att när Jesaja är noga med att poängtera det. Att i det år då kung Ussia dog så ska han ta med åhörarna och även oss idag. Och veta om att det är en väldigt orolig tid i Israel. I Israels historia så är det allmänt en väldigt orolig tid. Därefter kung Salomos död, när riket delades upp mellan hans barn, Nordriket och Juda, Sydriket. Man kan läsa om det i kungaböckerna, man kan läsa om det i krönikeböckerna. Om kungar efter varandra byttes av varandra. Där man kan läsa att den ene gjorde det som var rätt inför herrarna, så han var en bra kung. Och i nästa sekvens så är det en kung som gör något dåligt. Och detta har pågått under rätt så många hundra år när vi kommer in här. Ungefär 200 år. Det innebär att allting har inte gått rätt till i judariket och Israels historia. Man var ju Guds folk. Gud hade utvalt ett folk och han skulle vara deras gud. Men med tiden där så hade man öppnat upp för andra gudar och man hade öppnat upp för andra offerplatser. Jerusalem och templet var inte längre liksom deras ledstjärna, om man ska säga så. Man hade bytt ut mot andra offerplatser och man började tillbe Baal och Astarte bland annat. Men kung Ussia, han gjorde förvisso goda och bra saker. Han lärde sig lyssna på Gud och förstå Guds syn och står det i Andra krönikebok kapitel 26 vers 5. Det står vidare också att han vann segrar på slagfältet. Ja, han rustade upp Juda med försvarsanläggningar och militärer. Men så står det också så att när Ussia hade stärkt sin makt blev hans hjärta högmodigt. Det innebar och ledde till att han gick in i templet för att tända rökelse på rökelsealtaret. Och återigen så kanske man tänker sig, ja men vadå, låt han få vara glad och tillbe Gud. Men det var inte hans sak att göra det. Det var bara för de avskilda prästerna. Och ett gäng modiga präster går fram och konfronterar kungen. Och underrättar honom detta. Detta är inte din sak att göra. Och även Gud bekräftar detta genom att slå honom med spetälska. Något som följde honom fram till han dog. Så någonstans där så var ju landet i skakning också utifrån att de hade fått se konsekvenserna av en helig gud. Men också en konsekvens av att det var allmänt en politisk orolig tid. Det var alltså ett land i gungning. Men där och då ser vi i nästkommande vers, ser Jesaja en vision att Herren sitter på en hög och upphöjd tron. Och släpet och hans mantel uppfyller templet. Han ser seraferna vid tronen ropandes helig, helig, helig är Herren Sebaot. Alltså härskarornas Gud. Hela jorden är full av hans härlighet. Och när då Jesaja har sett den här visionen så blir hans respons ändå ganska naturlig. I vers 5. Då sa jag, ve mig, jag förgås. Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Men märk väl Jesajas respons av det uttalandet. Det blir inte att han drar sig undan. Orena läppar och att känna sig diskvalificerad eller ovärdig, det är faktiskt inget hinder för Gud. För det finns en bekännelse här hos Jesaja. Det finns en omvändelse hos Jesaja. Det finns förlåtelse och försoning från synder. Men att bekänna sina fel och brister blir också vägen till upprättelse. Att vara sann mot sig själv och mot Gud. Detta följs sedan av frågan, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Märk väl att det inleds med ett skall och avslutas med ett vill. Alltså Gud frågar inte, okej, vem är värdig att jag sänder? Vem är värdig att bära det här uppdraget som jag nu kommer att lägga på hans eller hennes axlar? Han säger, vem är villig? För värdigheten ligger i Jesajas möte med den levande guden. Och kanske också att han har förstått skillnaden på Gud och människa. Det var en insikt som gick förlorad för Ussia. Han tog sig friheten att göra saker han inte hade mandat till. Det viktigaste ligger inte i vad du kan uppnå, utan vem Gud är som du följer. Vem Gud är som har sänt dig. Och här är vår tids stora utmaning som vi dagligen behöver liksom tränas och kalibrera våra hjärtan. Där vårt samhälle fortsätter att bli mer och mer individcentrerat. Och jag skulle säga att det säkert också följer med in i Guds församling också. Söndagsgudstjänsten och gemenskapen kretsar kanske mer och mer kring frågan, vad kan den ge mig? Vad kan den här församlingen ge mig? Vad kan den här gudstjänsten ge mig? Och man kan sitta och bedöma, nej men det här är inte riktigt min musiksmak. En lovsångsledare med långt hår, jag vet inte, hur ska det här sluta? Eller predikan, den tilltalade inte mig. Men sakta i backarna, vi firar ju inte min tjänst. Vi firar ju Guds tjänst. För att han är helig och för att hela jorden är full av hans härlighet. Jag tar mig därför till gudstjänster för att jag kan få fästa mitt liv i någonting större. Som inte påverkas av hur jag mår och hur jag känner mig. Jag får fästa mitt liv vid en mäktig, helig och fruktansvärd Gud. Men som har omsorg om mig. Därför tänker jag att vi kan få bli än mer. Herre, låt mig få bli mindre och du större. Vi kommer samman och vi firar att döden är besegrad en gång för alla. Och det handlade inte om dig eller mig. Det handlade om han som sitter på Guds faders högra sida. Därför tror jag att det är fler än jag som vid förbönen behöver få hjälp i bönen. Att min vardag, min sändning ska få bli mindre jag-centrerad och mer Guds-centrerad. Att min vardag ska bli mindre jag-centrerad och mer Guds-centrerad. Ja, men har du inte sett min fullbokade vardag? Jag har jättemycket nu i maj. Alltså Gud han förklarar sig själv ett tag nu. Jag måste bara överleva. Men i den hälsningen så tror jag det finns en hälsning. Att fästa blicken på honom. För det är ett återkommande fenomen också att när vi kämpar, lider i svåra tider, går igenom en tuff och ansträngd tid, att vi så lätt också dras undan Gud och församlingen. Men låt det få bli en påminnelse för dig att i det år då det var en orolig tid över Israels folk, då såg Jesaja, Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och det är där du hittar honom även än idag. Och vid hans högra sida sitter hans son som för en kort tid lämnade tronen av kristall för att ödmjuka sig ner till din och min situation och nivå. För att just i svåra stunder du kan lita på att inte yta med dig. Våga därför be, ja, oavsett hur din vecka ser ut. Här är jag, Gud, i befintligt skick. Sänd mig. Inte primärt med blicken på vad du kan uträtta, utan med en blick på han som sitter på tronen och som även idag där du befinner dig ska låta fylla varje rum med sin härlighet. För anden söker efter villiga händer, men där Gud får vara Gud och vi kan få ha fokusera på våra människor. Och för det andra, anden söker efter att få fylla det som är tomt, torrt och törstande. Och man brukar ju tala om att anden är en gentleman som aldrig kommer för att tränga sig på. Det innebär också att anden bara kommer om det finns utrymme och en längtan och en inbjudan efter honom. Psalmisten uttrycker det så här i Saltaren, psalm 42, kapitel 2-3. Som hjorten trängtar eller längtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig och Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Och Jesus han spinner själv vidare på den här bilden av att törsta vidare i saligprisningen där i bergspredikan. Matteus kapitel 6, vers 6. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. För att sedan själv inbjuda där i Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37-38. Att om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömma av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och det blev som ett eko från Jesaja, alltså 750 år tidigare. Jesaja kapitel 55, vers 1-2. Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar och får inte både vin och mjölk. Men så kommer den här gnagande frågan. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte kan mätta. Därför är det ett ord som skaver i våra öron. För frågan är, lägger du tid och engagemang på sånt som verkligen släcker din hunger och din törst? Eller är det kanske rent av så att du har det så bra att du har glömt bort hur det känns att hungra och törsta? För vi lever som ett undantag i den här världen. Av att kanske inte ha vår vardag av att känna hunger och törst alltid. Vi har lösningen på allting som kan släcka vår hunger och törst. Det kan vara vår egen sträva efter lycka och välfärd som helt enkelt leder oss bort till ett oberoende av Gud. Där Gud kanske begränsas till att bara vara en snuttefilt när vi går igenom en svår tid. Men hunger och törst, det släcker vi på annat håll. Jag skulle därför vilja att du tänker efter över torra platser i ditt liv. Tror du på djupet att det är Gud som kan fylla dem? Låter du Gud vara den som fyller dina behov? För vi har löfte utifrån Jesaja kapitel 44, vers 3. Att jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar. Alltså Gud har lovat att utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Han har lovat det. Men det finns en grej du och jag vill behöva göra. Det har varit jobbigt. Det är att törsta. Att erkänna för sig själv, här lider jag brist. Att få längta efter mer av honom. Längtan och törsten är också ett sånt skydd för att inte stanna i sitt lärjungaskap och i sin tro. För det visar på att, aha, det finns mer att få erfara. Det finns mer att få uppleva den här relationen med Gud. Och jag för egen del är inte den bästa lärjungen, jag är ledsen. Men jag har inte slutat längta efter mer av honom. Jag vill lära känna honom ännu mer. Jag vill i min barnsliga tro tänka att det finns mer att få uppleva, upptäcka. Och i den längtan så har jag aldrig blivit missnöjd en enda gång. Det har varit brottningskamp i min tro med Gud, där det oftast också har varit att jag har behövt förändra mig någonting också. Inte bara att jag behöver förändra min gudsbild. Men där Gud har fått vara Gud och jag har fått vara människa. Men att fördjupa mig ännu mer, att få lära känna hans röst. Låta hans vilja bli synlig i mitt liv. Att likna honom ännu mer. För jag kan lita på att Gud kommer hålla sin del. Det enda du behöver göra är att längta efter mer av honom. Att vi ger honom vårt 100%, som Madeleine uttryckte det förra söndagen. Därför ska vi inte förminska betydelsen av att törsta och längta efter Gud. Det är ju ett behov som jag tänker att just anden föder våra hjärtan. Sen för det tredje och sista. Anden söker alltid väckelse och tillväxt. Och det är nu man kan känna, kanske en del kan känna, nej, nu slutar den, landade in och blev kravfyllt. Men ni förstår att det vi behöver förstå innan ens vi börjar liksom tänka återigen jag-centrerat. Och vad krävs det här av mig nu? Så att Guds församling, det är inte först och främst en organisation. Det var den stora brottningen vi hade. Jag kommer precis från pingstrådslag. Stora liksom årsmöte. Är vi en rörelse, är vi en organisation. Så vi blir på brottas där fram och tillbaka. Till vi kommer till kvällsmötet. Och Pelle Hörnmark, föreståndaren, ska liksom, ja, men nu ska han peka ut riktning. Men han står där tagen av Guds ande. Och säger att jag tror inte jag ska predika idag. Jag tror vi ska få böja våra knän och be om mer av Guds heliga ande. Så det slutade med ett stort bönemöte där. Där vi visar oss ännu mer att vi kan göra så otroligt snygga organisationsmodeller. Och det ena och det andra. Men det får bara leda fram till att vi vill ännu mer inse vårt beroende av Gud. Och att han ska låta sin ande få falla. Men det är ju det att vi är inte först och främst en organisation. För vi är en organism. Och det skulle jag gärna prata hur länge som helst om som hortonom. Men det vi kan veta kort och gott, det är att organismen, den lever och finns till för att uppförökas. För att växa. Därför söker Guds ande villiga händer, men också någon som hungrar och törstar. Och där är anden en ostoppbar kraft, oavsett om vi som kyrka gör det eller inte. Jag är därför fascinerad av att skåda de här dopen och känna till lite av berättelserna som ligger bakom också de här besluten idag. Och att ändå kunna konstatera att det är Gud som slutligen ändå förtjänar äran. Att han 2000 år senare fortsätter att gå igenom stängda dörrar för att möta en desperat bön om att möta någons hunger och törst efter hjälp. Efter mening i tillvaron och efter frälsning. Så var det för 2000 år sedan, och det är uppenbarligen så även idag. Men för anden så är väckelse aldrig en form av nostalgi. När vi kan tänka väckelse så kan vi tänka, ja, det var för 100 år sedan, det var en fin tid när Gud uppenbarligen kom med väckelse. Men om vi tillåter oss att tro att anden alltid vill väckelse, så kommer det ske på ett nytt sätt idag. För väckelsen kommer på ett nytt sätt i alla tider. Det är därför lätt att både be om väckelse och smått förvänta sig det idag när vi tror att Gud gör något nytt i tider. Som i år när Jesus han förväntas att bli årets influencer bland unga. Det är ju öppet mål för väckelse, tänker jag. Men för det så tänker jag att det kräver en stor flexibilitet från oss också. För tänk om det är samma ande som är verksam än idag. Som tände människor och som förvandlade samhällen och städer. Som satte hjärtan i brand. Om du själv funderar över hur många du skulle kunna förvänta dig kommer rysande till Östermalmskyrkan när väckelsen väl är här. Om det nu inträffar som vi tänker att Gud han gör sin del, han håller vad han lovar. Och det brakar loss där ute i Kristianstad och folk står och bankar på dörren. Hur många tror det skulle vara? Jag kan tänka mig att vi får olika svar. Det är 50, det kan vara 100 eller rent av 1000 eller ännu mer. Men då behöver vi också fundera, hur kommer det påverka oss som församling? Vad skulle behöva förändras? Vad blir viktigt? Och när vi börjar tänka så skulle vi behöva starta igång olika processer. Och kan man också säkert veta att det kommer ta en bra stund. Det kommer ta tid, de här processerna. Kanske starta arbetsgrupper. Och ha liksom en mål om 5 år så kanske vi vet något sånär hur det kommer se ut. Men om de här vi tänker på, om de är här redan imorgon. På pastorns lediga måndag. Förbarma dig, Herre förbarma dig. Vad gör vi då? Jesus talar om det i liknelse i Matteus 9. Att man inte häller nytt vin i gamla säckar för då sprängs de. Man häller nytt vin i nya säckar. Jag tror därför att vi kliver in i en ny tid där mycket urskiljning och mod krävs. Och jag tänker också där för 2000 år sedan på pingstdagen. Nu går jag händelserna lite förväg innan pingsthelgen. Men när anden föll där på pingstdagen så vågade apostlarna tro att det var genuint anden som föll. Även om förmodligen aldrig hade hört någon tala i tungor. Det måste ha varit en väldigt märklig upplevelse. Något som de inte hade sett innan. Men där ändå de tillsammans vågade konstatera att Guds ande är nu här. En ny tid kliver in i människans historia. De vågade bekräfta vad Gud gjorde och tog emot det. Och Gud fick göra stora saker och väckelse bröt fram. Om vi därför fullt ut vågar kliva ut i det som anden gör här och nu kommer det helt enkelt krävas villighet före duglighet och värdighet. En längtan, hunger och törst efter Gud men också modet och urskiljning att pröva ut från Guds ord om det är från Gud. För oavsett om du är här för första gången eller sista gången höll jag på att säga. Oavsett hur ditt liv ser ut, om din tillvaro skakar eller du har en bra period, så kan vi konstatera att Gud han sitter på sin tron och han låter hela hans härlighet uppfylla jorden. Han söker efter var villigheten, längtan, hungern, törsten, behoven efter honom finns. Och han inte bara vill utan han kan förvandla vårt land. För jag är övertygad om att Gud han gör någonting nytt. Och jag ber att vi ännu mer som församling ska få trons ögon att se vad han gör när väckelsen bryter fram. Som Jesaja säger i Jesaja kapitel 43, vers 18-19. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte det? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömma i öknen. Alltså tror jag det är en hälsning. Bry dig inte om det som har varit. Se, jag gör något nytt. Bry dig inte om det som inte är viktigt. Och avslutningsvis, du som är här. Du behöver inte räcka upp din hand, men du kan få be tyst där du sitter. Men jag vill också välkomna dig fram till att bli smord med olja där vi byter välsignelsen över dig. Eller vänd dig till någon av våra förbedjare och be. Herre, du som kan göra allting nytt. Du som kan förvandla hjärta och själ. Du som kan släcka hunger och törst. Du som kan låta öknen få blomstra. Du som kan stilla varje storm och förvandla vårt land. Börja med mig. Börja i mitt inre. Rena mig så blir jag ren. Och låt ur mitt innersta strömma av levande vatten flyta fram. Inte i egen kraft utan genom din helige ande för den här världens skull. I Jesu namn. Amen. Så vi ber, kom helige ande. Kom helige ande med renhet, Herre. Kom helige ande med kraft, Herre. Kom på det sätt som du behagar, Herre. Och ge oss urskiljning, Herre, och vishet, Herre. Och trons blick, Herre, att se det du gör, Jesus. Att våga modet att bekräfta och välsigna, Herre, det du gör, Jesus. Tack för helige ande, Herre, för det du gör, Jesus. Att du rör dig, Herre, runt om i gator och torg, Jesus, här i vår stad, Herre. Och där vi befinner oss, Herre. Att du låter din härlighet få fylla varenda rum, Herre. Fyll också mitt hjärta. Fyll också mitt hjärta, Herre. Väck passionen i mitt liv, Herre. Efter mer av dig. Låt oss inte sätta oss ner längs med vägen, Herre. Utan att få kraft att gå. Inte i egen gärning, inte i egen kraft, inte i egen prestation, Herre. Utan genom din helige ande, Herre. Och förlåt oss, Herre, när vi lägger på oss tunga ok. Och även i kyrkans värld lägger på varandra tunga ok. När du, Herre, säger att du ger oss ett milt ok. Inga tunga bördor. Så därför ber jag, kom helige ande, Herre. Och lär oss att leva. Lär oss att vara lärjunga, Herre. Och lär oss att se när du sänder väckelsen, Herre, över vårt land, Herre. Vi säger ja till det, Herre, och vi välsignar det, Herre. Men vi säger också, Herre, vi, sänd oss, Herre. I Jesu namn. Amen.